Varmt välkommen till det 15:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och i det här avsnittet ska vi fördjupa oss i hur och vad vi kan göra när vi vill börja vårt personliga skuggarbete. Varje avsnitt i podcasten är visserligen fristående men bygger på varandra, så att om du ännu inte har lyssnat på första säsongen eller på det avsnitt 14 så rekommenderar jag att du gör det först. Därför att förra avsnittet som heter I mörket vila ljuset, det handlar om en förståelse, en grundförståelse för vad skugga och skuggarbete är. Och du får mer ut av det här avsnittet om du har lyssnat i kronologisk ordning. Precis som vanligt så är de tankar jag delar här mina egna och bygger på mina egna erfarenheter. Den här podcasten och det som sägs här är på inget sätt en ersättning för medicinsk eller psykologisk hjälp. Det som vi idag i vår tid och kultur kallar för skugga eller skuggarbete, det är ett begrepp som egentligen redan finns på olika sätt uttryckt i världens alla religioner. Vi kallar det skugga för att det här i väst benämndes som en del av den jungianska psykologin och det som blev psykoterapin. Men psykologi som vetenskap är ju ett ganska nytt begrepp. Och även i relativt nutid så har ju tider och situationer förändras. Om man tittar bara kanske 20 år tillbaka, så då gick man till psykologen när man mådde dåligt. Psykologi var något kliniskt, någonting medicinskt. Idag så har vi mycket mer kunskap och kunskapen finns betydligt mer lättillgänglig. Och vi kallar det nu mera kanske mer för personlig utveckling. Och många, liksom jag, jobbar för att sprida kunskap om förebyggande arbete för att vi lättare ska förstå vårt inre. Så som jag ser det så är skuggarbete inte någonting kliniskt, medicinskt som man nödvändigtvis behöver gå i terapi för att göra. Utan jag ser det som ett otroligt viktigt verktyg för självhjälp och för självförståelse. Så som sagt, man kan få otroligt mycket hjälp av att gå till en psykolog eller gå i psykoterapi. Men det kräver inte att man går i terapi för att göra och lära sig skuggarbete. Det kan vi alla göra. Och man behöver såklart absolut inte må dåligt heller för att vilja titta på sin skugga. Tvärtom skulle jag vilja säga att det är lättast att göra skuggarbete under perioder i sitt liv då man är i relativt god balans. Som jag sa, tiderna förändras och varje generation och varje tid behöver nya sätt att tala om fenomenet skugga. För skuggan är ju både någonting positivt och negativt mänskligt. Vi pratar om skugga och mörker, och mörker behöver ju absolut inte bara vara negativt, även om det kanske är vår första association. Att någonting ligger i skugga eller mörker, det är ju helt neutralt. Det betyder ju bara att det ligger utanför ljuset av vårt medvetande när vi pratar om vårt medvetandes skugga då. Så vad skugga egentligen är, när vi pratar om det på det sättet som jag använder i den här podcasten, så är det ett sätt att ge uttryck för de icke erkända sidorna av vår personlighet. Och skuggarbete är verktygen för att ge ord och verklighet och kunskap om åt de här sidorna som vi ännu inte känner till. Skugga och skuggarbete, det är helt enkelt ett sätt att tala om våra omedvetna sidor. Och skuggarbete, de tekniker som vi använder för att få fram de sidor av jaget som vi inte når med vårt vardagsmedvetande. Återigen kan jag tipsa om föregående avsnitt, avsnitt 14, där vi gjorde en väldigt, väldigt enkel skuggövning bara för att ställa de frågor som gör att vi kommer åt vår skugga. För Det är ju så här att vi människor, vi väljer medvetet och omedvetet, så selekterar vårt medvetande vilka sidor vi vill visa upp. Helst vill vi ju visa oss på sätt som är socialt accepterade, kulturellt accepterade, och vi vill visa upp de personlighetsdrag vi själva gillar. För att andra ska gilla oss helt enkelt. Så vi väljer ständigt bland våra erfarenheter, våra personlighetsdrag och försöker skapa den bild av oss själva och det som vi vill visa för omvärlden. Just för att bli accepterade, respekterade och omtyckta. Det här är ju egentligen en överlevnadsfunktion för att få behålla sin plats i gruppen. Men det som händer, det fenomen som vi inte tänker på, som de allra flesta inte är medvetna om överhuvudtaget, det är att ju mer vi söker att visa och vara i ljuset, desto tätare blir skuggan. Hur menar jag då? Jo, så här. Ju mer vi försöker visa upp det som vi anser är goda sidor, till exempel att vi är generösa, desto mindre blir vi benägna att erkänna att även vi har mänskliga drag av att vara snål, att vara missundsam, att bli giriga och vara egoistiska. Det här gör ju att vi förnekar de motsatta personlighetsdragen. Alltså de motsatta personlighetsdragen, snålhet, egoism, girighet. När de inte får vår uppmärksamhet och inte får vår acceptans, när vi inte vill kännas vid de här dragen, så går de ner i skuggan. Alltså, vill vi visa oss generösa så förnekar vi vår girighet, vi förnekar vår snålhet, vi förnekar att även vi kan vara missundsamma. De går ner i skuggan och blir liksom omedvetna. Så det här som vi kallar för skuggan, vi kallar det våra mörka sidor, det lägre jaget, det förnekade jaget, det undertryckta medvetandet. När vi pratar om att vi möter våra demoner, när vi säger att vi brottas med djävulen, eller när vi uttrycker det som att djävulen flyger i någon, eller djävulen flyger i oss kanske. När vi pratar om själens mörka natt, när vi pratar om livskriser. Allt det här är ju uttryck för att det är skugga in action. Allt det här som jag nyss beskrev, det är ju när skuggan har kommit till ytan utan att vi medvetet har godkänt, inom citationstecken, har godkänt skuggan. Det som händer när vi förnekar aspekter av oss själva, det vi förnekar, vår egoism, vår girighet till exempel, går ner och blir omedvetna, och då börjar de också att agera utanför vårt medvetande. Och det är det här, det självständiga agerandet av den skugga vi inte vill acceptera. Det är det vi upplever när vi använder uttrycket att djävulen flög i mig eller djävulen flyger i någon annan. Skuggan hoppar upp och blir synlig på ett sätt som absolut inte går missa, eftersom vi agerar ut på väldigt märkliga sätt. Ett vanligt exempel på skugga som ageras ut och blir synlig, det är ju, vi känner alla människor som blir fullständigt personlighetsförändrade när de får lite alkohol i kroppen. Det kan vara människor som är väldigt tystlåtna och blir väldigt, plötsligt väldigt sociala och spralliga när de dricker. Så det är personlighetsdrag som uppenbarligen finns där hos den här personen, men som har undertryckts. Så att det krävs alkohol för att lösa upp barriärerna som håller de här skuggsidorna på plats. Tyvärr är det ju också så att det är ju ett enormt samhällsproblem, just det här att människor kan bli aggressiva och våldsamma när de dricker. Det är ju också skugga som kommer till ytan. Även om vi inte pratar om det kanske på det här sättet. Men ett bra exempel på att skuggan verkligen kan uppfattas som så obehaglig och skrämmande. Att den kan poppa upp så där bortom vår medvetna kontroll. Att vi inte kan styra den medvetet. Och ofta så skyller man ju i de här situationerna på just alkoholen. Men alkoholen är ju faktiskt bara en ursäkt. För vi har ju alltid ansvar för vårt eget beteende. Och människor som agerar ut aggressivt eller ännu värre våldsamt när de är berusade, de behöver ju ta ansvar. både för sitt beteende under själva ruset, och de behöver också ta ansvar för sina egna alkoholvanor. Men det behöver ju såklart inte vara alkohol inblandat för att vi ska uppleva att djävulen flyger igen. För vi människor är komplexa, och du har säkert redan förstått att skuggan är enormt komplex. Så jag tänkte jag skulle berätta om en egen erfarenhet, ett exempel på när jag upplevde just det här. Det kändes som att djävulen flög i mig och jag fick se skuggan in action i en relation. Helt oväntat. För många år sedan när jag var yngre så var jag ny på en arbetsplats. Och när man är ny på ett jobb så försöker man såklart visa sitt bästa jag, sina bästa sidor. Jag blev presenterad för en manlig kollega som det visade sig att jag skulle dessutom jobba ganska nära den här mannen. Vi hade liknande arbetsuppgifter på den här arbetsplatsen. Och vid det första mötet med den här mannen så presenterade vi oss, och han stod och pratade om en aktuell situation på jobbet just då. Och plötsligt så finner jag mig själv börja stå och argumentera emot honom. På det allra första mötet med den här mannen så ser och hör jag mig själv förvandlas från den nyanställda trevliga Anna Larsson som de flesta möter när de träffar mig för första gången till en obstinat, självrättfärdig personlighet som absolut vill ha rätt och argumenterar emot. Jag känner inte igen mig själv, men jag kan inte stoppa orden som kommer ur min mun. Och jag märker att mannen reagerar, och jag märker att den som sitter bredvid reagerar. För de här sidorna har de inte sett hos mig. Jag var ju den nya trevliga tjejen på jobbet. Och jag minns att efter det här mötet, det var på förmiddagen, jag minns att jag gick ut på lunchen. Jag minns att jag mådde så dåligt. Jag undrade liksom, vad fan var det som hände där inne? Idag, många år senare och många år av skuggarbete senare, för det här var innan jag var medveten på det sättet, så kan jag kanske inte förklara exakt vad som hände, men jag vet lite mer. Det jag tror hände i det där rummet, det var att mina förutfattade meningar om mig själv och om andra kolliderade med den här mannens förutfattade meningar om sig själv och om sina arbetskamrater, tidigare arbetskamrater. Det var nämligen så här att jag var nyanställd och jag ersatte en äldre kvinna som gick i pension. Hon hade också jobbat med den här mannen, och jag kan säga som så att hon var min motsatta personlighet. Om jag upplevs som kanske lite tillbakadragen och tystlåten, så var hon det motsatta. Och vad jag sen förstod, det var ju att den här mannen hade haft sina disputer med min föregångare på jobbet. Och han hade säkert som alla andra förutfattade mening om hur just kvinnor ska vara och bete sig, i synnerhet yngre kvinnor som jag var då. Så det som hände i rummet, en av sakerna som hände, var att jag hade fått en redan tilldelad roll av honom, helt omedvetet. Han trodde att jag skulle vara som min föregångare. Och det som hände mig, det som hoppade upp hos mig helt omedvetet, det var en omedveten föreställning som jag hade. Att jag i en arbetsrelation med en man, i synnerhet en man som är äldre och har jobbat längre, där behöver jag hävda mig direkt, jag behöver sätta ner foten. Jag måste säga vad jag tycker på ett konfrontativt vis, därför att annars blir jag överkörd och inte lyssnad på. Det var en omedveten föreställning som jag så här i efterhand förstår att jag hade. Och det som hände där i rummet, det var att våra omedvetna föreställningar om varandra kolliderade. Jag klev helt omedvetet in i ett drama. Han hade tilldelat mig en roll som han hade förväntat sig. Att jag skulle vara som min extroverta föregångare och gå i diskussion med honom. Jag hamnade också i min egen föreställning om att jag behövde hävda mig mot män i arbetsrelationer. Och den här soppan gjorde att jag betedde mig på ett sätt så att jag inte kände igen mig själv. Och det kändes verkligen som att djävulen flög i mig. För som jag sa, jag kunde inte hejda mig. Jag kunde inte stoppa orden som kom ur min mun. Men efteråt mådde jag såklart jättedåligt. Och den här soppan, den här saliga blandningen av omedvetna föreställningar och personlighetsdrag, det är någonting som gör att skuggan är så svår att komma åt. Den är så tricky, den är så lurig, den går aldrig någonsin att förutse. Den hoppar upp och biter oss i ansiktet när vi minst anar det. Den får oss att göra bort oss i situationer där vi absolut inte vill göra bort oss. Exempelvis en sån här situation när man är helt ny på jobbet och introduceras till en kollega som man sen ska jobba med. Det som hände sen i den här relationen, det var ju såklart vi började lära känna varandra bättre. Och det här var en person som jag egentligen tyckte väldigt mycket om. Men min uppfattning är att vi kom aldrig över det som hände i vårt första möte. I vår relation så kände jag i alla fall jag kände nog att jag var lite grann på min vakt. Alltså de omedvetna föreställningar som vi hade när vi möttes första gången, de låg tyvärr mellan oss så länge vi jobbade ihop. Det är i alla fall min uppfattning. Jag kan ju inte svara för honom. Men hade jag haft den kunskap som jag har idag när det här hände? För det här var som sagt innan jag började med skuggarbete. Så hade jag haft den kunskap jag har idag, skulle det här hända igen, så skulle jag ha tagit en rak diskussion på ett annat sätt. Jag hade kunnat lösa upp den här skuggaspekten som hoppade upp och bet oss båda i ansiktet. Så idag ska jag ha hanterat det på ett helt annat sätt. Men det blev ju ett väldigt lärorikt exempel, en väldigt tuff men tydlig lektion. Och vad jag vill poängtera här, det är att skuggarbete handlar aldrig bara om oss. Det gör det ju ytterligare komplicerat. Skuggarbete blir alltid som mest tydligt i relationer med andra. Och det är därför som relationer, i synnerhet nära och viktiga relationer som familjen och vänner och arbetskamrater, det blir, även om det är smärtsamt, det blir våra bästa spegelbilder och våra främsta lärare. Och när jag säger att skuggarbete är ljusarbete, så är det här exemplet med arbetskamraten ett så tydligt exempel. För vad det lärde mig var ju att jag fick syn på mina egna förutfattade meningar. Jag fick också syn på hur lätt det är att dras med och spela de roller som andra människor tilldelar oss. För det var ju det som hände vid det här mötet. Jag fick en roll tilldelad att jag skulle spela ett drama och vara som någon annan förväntade sig. Samtidigt som jag hade mina förutfattade meningar om mig själv och vem jag skulle vara, hur jag skulle bete mig, det kolliderade. Jag betedde mig på ett märkligt sätt som jag inte styrde över och som jag inte kunde hejda. Och när jag reflekterar över det här idag så säger jag bara, tänk om den här kunskapen hade varit tillgänglig för alla. Tänk om jag hade vetat då det jag vet om skuggarbete idag. Tänk om jag istället för att fundera många, många år senare över den här händelsen hade kunnat komma tillbaka till den här arbetskamraten samma dag och säga, ursäkta för det som hände i morse, jag var visst inte mig själv. Det var nog min skugga som hoppade upp och bet oss båda två i ansiktet. Om den här kunskapen hade funnits tillgänglig och alla visste vad skugga var, så hade jag kunnat säga till honom, jag tror du förväntade dig att jag skulle vara mer som min föregångare. Och jag tror att jag blev nervös därför att jag hade en egen föreställning om att jag behövde hävda mig när jag jobbar tillsammans med män. Det här låg i vår skugga. Vi hade kunnat lösa upp den här knuten samma eftermiddag eller åtminstone dagen därpå. Istället så var det något som kom emellan oss. I alla fall var det så jag upplevde det under de år när vi arbetade tillsammans. Och den här incidenten mellan två arbetskamrater, det är ju en relativt liten grej i sammanhanget. Men själva fenomenet visar ju att det är precis så här alla konflikter i världen uppstår. Konflikter uppstår när skugga hoppar upp när vi minst anar det och beter oss på ett sätt så att vi inte känner igen oss själva. Eller när vi kolliderar omedvetet med andras föreställningar eller agerar ut en roll som vi fått oss tilldelade. Det är så konflikter uppstår. Och när vi blir överrumplade och när människor inte agerar som vi vill att de ska göra eller förväntar oss, då dömer vi. Så när vi inte har kunskap, inte kan sätta ord på skugga in action, när vi inte kan se att vi själva också har roller att spela i varje möte, i varje relation och varje drama, ja, då dömer vi människor för deras enstaka handlingar. Och återigen när jag reflekterar idag så tänker jag, tänk om vi hade börjat se alla konflikter i världen i det här ljuset. I ljuset av kunskapen om hur skugga fungerar och agerar. För om vi ska vara ärliga så är vi människor inte särskilt toleranta. För att vi människor ska känna oss trygga så vill vi helst att andra agerar precis som vi förväntar oss att de ska agera. Och när vi vet det här, när vi vet att vi inte är så toleranta, då blir ju skuggarbete inte bara ett ljusarbete, utan skuggarbete är också fredsarbete. Skuggarbete, det är ju processen av att sluta polarisera. Att inte döma, att inte projicera sitt eget, att inte vara så snabb att ta avstånd från människor på grund av deras omedvetna agerande, utan istället våga möta, balansera och att läka. Skuggarbete kan läka den här splittringen mellan den bild av oss själva vi är medvetna om och allt annat vi är eller skulle kunna vara. Och det här är oavsett om vi är den tystlåtna, introverta personen som har dolt sin glada, spralliga sida och bara låter den komma fram när han har druckit alkohol. Eller om vi är den försiktiga nya tjejen på jobbet som plötsligt blir obstinat och självrättfärdig mot äldre arbetskamrater, äldre män. Skuggarbete har för mig varit vägen till sinnesfrid. Det absolut viktigaste verktyget. Det är någonting vi på vissa sätt kan göra i ensamhet. Vi behöver egentligen inte prata med någon om det. För det är ju så att kan vi lära oss att se vår egen personliga skugga, ta ansvar för den, förändra vårt beteende, så kan vi se hur förändringen förändrar hela dansen i våra relationer till andra människor omkring oss. Men samtidigt så är det så att om vi vill sprida den här kunskapen så att den kan bli tillgänglig för fler, så är det självklart att vi snabbare kommer att hitta lösningen på konflikter på alla nivåer. Och då menar jag nivåerna av konflikterna i oss själva, konflikterna i våra nära relationer och konflikterna i världen. Vi kommer att kunna hantera alla tre nivåer på ett helt annat sätt om kunskapen om den mänskliga skuggan blir mer tillgänglig. Som jag sa, hade jag varit lika trygg i min kunskap om skuggarbete som jag är idag, så hade jag kunnat lösa situationen med mannen på jobbet redan samma eftermiddag. Därför att idag har jag orden som jag inte hade då. Och det jag tänker om skuggarbete, min erfarenhet och min övertygelse, det är att den måste alltid börja hos oss själva. Precis som all kunskap, den måste vara förankrad i oss för att vi ska kunna dela den vidare. Så att det första steget när vi lär oss skuggarbete, det är just det att vi behöver göra det för vår egen skull. Det är liksom första motivationen. Vi gör det för oss själva. Och när vi har knäckt koden och våga möta vår egen skugga, så kan vi på ett sätt egentligen bara njuta av frukten. Att få se de positiva effekterna som det gör i våra nära relationer när vi slutar projicera, attackera och döma. Men jag tänker också att vi behöver veta att det skuggarbete som vi gör, det har goda effekter som går utöver våra personliga närmaste relationer. Så att även om vi bara gör skuggarbete för oss själva, bara när vi liksom sitter och vågar känna skammen för hur vi tidigare har betett oss och aldrig berättar det för någon. Men när vi läker det, läker vårt eget dömande av oss själva, så är det också ett arbete som vi gör för världen. Vi gör det för allas bästa. För som jag sa, skuggarbete, det handlar om att läka. Att balansera spänningar som uppstår i våra egna inre liv. Till exempel att vi känner skam över vad vi har gjort och hur vi har betett oss tidigare. Och om det här slutar spelas ut i våra relationer, så balanserar det ju det också alla våra relationer. De blir mer harmoniska, de blir mer medvetna. Det blir lättare att prata med varandra när det räcker ju att en person öppnar upp och är modig och ärlig. Det gör ju att kunskapen kan spridas och göra det här som jag nu kallar för skuggarbete till ett känt faktum. Effekterna kan sprida sig över hela planeten. Och det här gör ju att vårt inre fredsarbete, som från början handlade egentligen bara om att vi vill ha sinnesfrid för vår egen skull, det blir då också ett yttre fredsarbete. Och det som krävs för att balans, helande och läkande ska ske, det är egentligen en enda ingrediens. Kunskap om psykologi i all ära, det är bra. Vetskapen om att vi spelar med psykologiskt i roller och draman som andra tilldelar oss, ja visst, det är bra att känna till. Men för att skuggarbete ska hända och verkligen förändra, så krävs ärlighet. Ärlighet och modet att se saker och framförallt se oss själva som vi verkligen är. Utan självbedrägeri, utan illusioner. Ärlighet är det ljus som löser upp skuggan. Och det är till den här önskan som vi alla någon gång kommer. Önskan om att få vara ärliga, uppriktiga. Hitta modet att faktiskt kunna se och ta emot sanningen även om den är smärtsam. Det är till den vändpunkten vi förr eller senare kommer i vår personliga utveckling. Ofta händer det när vi blir sjuka, när vi hamnar i en livskris, när vi mår dåligt utan att förstå vad det är som händer. När vi känner att vi drabbas av depression, ångest och inte kan se vägen ut eller någon direkt förklaring. Det är när vi söker nya sätt att hantera smärta, sorg, oro. Och till slut känner att det måste finnas ett annat sätt än vad jag känner till att leva. Det är då vi är mottagliga för den ärlighet som skuggarbete kräver. Och när vi kommit till den platsen, när vi sitter där i vår nakna sårbarhet och erkänner att alla sätt jag hittills försökt har inte fungerat. Det måste finnas ett annat sätt. Hjälp mig. Jag överlämnar mig. Jag överlämnar mig till livet självt. Då blir den personliga utvecklingen mer än något självhjälpsverktyg som vi tar till för att må lite bättre. Då blir den personliga resan också en andlig resa. För vad vi gör här när vi känner att vi överlämnar oss till livet och ber om ett bättre sätt, det är att vi tar kontakt. Vi vänder oss till en kraft som vi kanske inte känner, men som vi intuitivt vet att det finns en kraft som är större än mig själv, och ber om kunskap och ber om vägledning när vi inser att Det som jag har försökt åstadkomma på egen hand, det har uppenbart inte varit tillräckligt. I det här läget har vi nog alla befunnit oss, där vi på olika sätt förstått att vi behövt söka hjälp. Och vad är det första steget när vi påbörjar skuggarbete? Ja, för det första vill jag säga att om du befinner dig i det här läget just nu, att du är trött av sorg och oro och smärta och öppen för att erkänna att allt du hittills försökt ännu inte tillräckligt och du vill ha en förändring. Om du är fullt medveten om att all förändring kommer inifrån och att detta på många sätt är en andlig resa som går bortom intellektet och logiken. Om du är så, även om du är medveten, fullt medveten om det här, så skulle jag vilja säga att mitt förslag är att du börjar faktiskt med att titta på den yttre situationen. Vad jag menar med den yttre situationen, det är att om din livssituation är så att du har problem med din hälsa, så behöver du söka vård. Är det så att du lever i en destruktiv relation, alltså att det finns människor i din närhet som du lever med som gör dig illa, så behöver du komma ur den relationen. Och i så fall så är det första som du behöver hjälp med. Och är det så att du har en arbetssituation som är dig fullständigt övermäktig och du vet att den stress och den oro som du känner i första hand kommer från arbetsplatsen, då är det din arbetssituation som du i första hand behöver förändra. Och jag säger det här därför att inget skuggarbete i världen kan förändra en destruktiv relation, en destruktiv arbetssituation eller påverka en allvarlig fysisk sjukdom. Det här är otroligt viktigt. Jag brukar säga det här när vi jobbar med skuggarbete och förlåtelse, som ju blir följden av skuggarbete, att ja visst, vi kan förlåta alla som gör oss illa. Det är min absoluta övertygelse. Vi kan med vårt personliga skuggarbete dra tillbaka projektioner från andra människor som har gjort oss illa. Men befinner vi oss just nu i en destruktiv relation där våld eller kränkningar fortfarande pågår, så är det absolut viktigast, steg ett, är att det upphör i det yttre och det behöver upphöra nu. Skuggarbetet och förlåtelsearbetet, det kommer sen. För i allt arbete vi gör i vår personliga utveckling så sker en ständig dans och balans mellan det yttre och det inre. Och jag sa ju tidigare att när vi förändrar oss och vårt beteende så kommer det att förändra hela dansen i våra nära relationer. Vilket på ett sätt är sant, men jag vill återigen påpeka hur viktigt det är att om du befinner dig i en situation där du är i fara, där du blir utsatt eller har en svår ohälsa, så är det du behöver förändra i första hand. Ta andras hjälp att förändra den situationen först. För det är nämligen så att så länge vi befinner oss i situationer där vi känner rädsla och stress för attacker, då finns inga förutsättningar att göra skuggarbete. Och jag säger det här nu upprepade gånger, därför att jag vet hur vanligt det är att vi förväxlar det här. Och det här är faktiskt ytterligare en aspekt av vår skugga. En aspekt av vår förnekelse. Att vi tror att om vi kan förändra oss, om vi kan förändra vårt inre med olika andliga tekniker, så kommer det också att påverka en destruktiv partner, förbättra en destruktiv arbetsplats eller förändra vår fysiska hälsa från sjukdom till att bli frisk. Det här är en tankevurpa där vi tar på oss alldeles för mycket ansvar för den situation, eller vi tar på oss ansvar för den person som gör oss illa. Vi tar på oss ansvaret för situationen på jobbet, hela jobbet. Eller om det gäller vår fysiska hälsa så har vi någon slags föreställning om att det egentligen är vårt fel att vi har blivit fysiskt sjuka. Och nu tänker vi att vi ska förändra med skuggarbete eller någon annan andlig teknik. Nu ska vi förändra och rätta till och göra rätt. Men det fungerar inte så. Det här är min erfarenhet. För det är inte vårt fel att vi drabbas av fysisk sjukdom. Det är inte vårat fel att andra människor gör oss illa. Att vi blir måltavla för deras dåliga mående eller projektioner. Det är inte vårt fel att en kultur på en arbetsplats är destruktiv. Vi har aldrig någonsin personligt ansvar för hela situationen. Utan det ansvar som ligger på oss är att förändra situationen för oss. Vi har aldrig någonsin ansvar för andra vuxnas uppvuxna människors beteende. Eller för deras respons på vårt beteende heller för den delen. Vilket gör att jag säger det här återigen, för det är så viktigt att det första att göra är att söka hjälp, söka vägar därifrån. För först när det är gjort, först när du på alla sätt befinner dig på en trygg plats, först då kan du dyka ner i skuggarbetet. Och jag säger det här också för att det är viktigt för dig som inte befinner dig i någon av de här situationerna. Att vi alla behöver vara medvetna och uppmärksamma på att det faktiskt finns människor i vår närhet som kan uppleva någonting liknande. Och då är det just det här som andra människor behöver höra. Att det inte är deras eget fel att situationen har uppstått. Vare sig det gäller hälsa, jobb eller relationer. Utan vad människor behöver höra och förstå, det är att deras eget ansvar just där och då, ta ansvar för sin egen hälsa och välmående. Ta ansvar för eventuella barn såklart, om det finns barn i bilden. Men det här ansvaret handlar ofta om att ta ett steg därifrån och söka professionell hjälp. För vi har verkligen ett viktigt uppdrag som medmänniskor att stötta varandra att se det här. För som jag sa, det är en aspekt av vår skugga när vi tror att allt är vårt fel. Och det här kommer ju från en föreställning sen från när vi var väldigt, väldigt små. Du vet ju kanske att barn ser sig själva som centrum i världen. Och det är ju bara en som är centrum i världen som verkligen kan ta på sig ansvar för en hel situation. Till exempel att en arbetsplats är destruktiv. Så den här omedvetna föreställningen att tro att det ligger på mig och bara mig att förändra en situation, en destruktiv arbetskultur, det är egentligen ett litet barns föreställning. Det lilla barnet som tror att hon är centrum i världen. Och när vi står inför den vuxnes önskan, den vuxna som är i situationen att önska uppriktighet, ärlighet, modet att se saker som de verkligen är, utan självbedrägeri, utan illusioner. Då är det första vi behöver förstå att vi behöver lära om. Vi behöver släppa gamla föreställningar som kommer från när vi var väldigt, väldigt små. Alla de här tankevurperna som gör att vi tar på oss alldeles för mycket ansvar. Hur får vi fatt i våra tankevurpor då? Ja, vi kan börja med att titta på och lyssna på de inre rösterna som vi har. För när vi befinner oss på en trygg plats där skuggarbetet kan börja, när vi har modet att se saker som de verkligen är, då kan vi få syn på vår skugga genom att lyssna på de inre rösterna utan att tro på det de säger. Vad vi vill komma åt nu, det är de delar av oss själva som vi har försökt dölja eller förneka. De så kallade mörka egenskaperna som vi tror att andra inte kan acceptera. Komma åt det som ligger djupt i vårt medvetande. Dolt till och med för oss själva. De budskap som vi medvetet får från den här undangömda skuggplatsen, det är rösterna som säger till exempel: det är något fel på mig. Jag är inte värdig. Jag är inte som jag ska. Jag kommer aldrig uppleva kärlek. Ingen älskar mig. Ingen gillar mig. Det här som jag drömmer om, det är nog inget för mig. Att göra skuggarbete och att göra det här medvetet på ett ärligt sätt och erkänna verkligheten som den egentligen är. Det absolut första steget är Att reflektera över hur många gånger om dagen som de här tankarna går på repeat i vårt inre. Nästa steg är att erkänna att vi faktiskt tror att de här budskapen är sanna. Att vi håller de här tankarna om att vi inte är värda och har det bra, vi håller dem för sant. Det är vår skugga i full action. Visst, ibland kan vi hålla oss själva tillbaka därför att vi är rädda att göra bort oss inför andra. Vi är rädda för förödmjukelse, vi är rädda för att bli dömda, vi är rädda för vad andra tycker. Och ja, visst, det är smärtsamt att utsättas för de situationerna. Men det som först och främst håller oss tillbaka, som vi behöver erkänna när vi ska vara ärliga, det är att vi lyssnar på de här rösterna och vi faktiskt tror på vad de säger. Konsekvensen av att tro på de här budskapen, att ingen gillar mig, ingen älskar mig, det är inte bara att vi håller oss själva tillbaka. Det vill säga att vi inte vågar, det är också att vi inte vågar göra det vi drömmer om här i livet. Vi går miste om så otroligt mycket. Och om vi tittar på det ännu lite djupare så leder det också till att vi till slut blir rädda för oss själva. Därför håller vi de här tankarna om oss själva som för sant, så tror vi också att vi verkligen är hemska, vi är ovärdiga. Om vi tittar noga på det här som finns inom oss så kommer vi nog hitta något förskräckligt. Så då undviker vi att blicka inåt därför att vi tror att om vi lär känna oss själva på djupet så är vi hemska människor som ingen kan älska, som ingen kan gilla. Vi är liksom rädda att upptäcka att vi själva är personer som vi inte kan leva med. Vi är rädda att i oss själva hitta grymhet, hitta förtryck. Vi är rädda att hitta någon grym förtryckare som hoppar upp och gör oss själva och kanske framförallt andra illa. Vi blir faktiskt rädda för våra egna tankar, vi blir rädda för våra egna känslor, vilket gör att vi undertrycker dem ännu mer och hamnar i en ond cirkel. För vi vill ju såklart inte erkänna att vi är rädda för oss själva. Och jag berättade ju tidigare om den här situationen där min omedvetna skugga hoppade upp i ett pinsamt möte på jobbet. Du har troligtvis varit med om något liknande. Och ett annat sätt som de allra flesta troligtvis har varit med om, det är att man kommer på sig själv med att man får ett fullständigt obehärskat vredesutbrott. Ofta så är det ju så att vi har undertryckt under lång tid, gått omkring och varit irriterade och arga och trötta och ledsna, och till slut så kokar det känslomässigt över. Men det här utbrottet går inte ut över de som förtjänar det, utan det är ofta vår närmaste familj som får det när det kokar över. Fast den ilskan och frustrationen egentligen handlar om något helt annat. Och när det här händer och skammen som följer, det förstärker ju bara den här onda cirkeln att vi verkligen tror att vi är hemska människor inom citationstecken. Alltså när vi ertappar oss själva att ta ut ilskan och frustrationen på vår närmaste familj eller kanske till och med våra barn, då får vi ju bekräftat bilden av oss själva som oberäkneliga, opålitliga, hemska och allt vad vi nu tror att vi tror och tänker om oss själva. Och det är så många människor som befinner sig i den här onda cirkeln utan att ha en aning om vad skuggarbete är. Utan att veta att det finns, hur det fungerar, och därför såklart inga som helst verktyg att bryta sina egna mönster. Så att befinna sig på den sårbara plats där vi verkligen önskar uppriktighet och ärlighet, där vi verkligen är beredda att göra vad som krävs för att förändra situationen, det är sannoliken en gåva att befinna sig där. Så vad vi behöver göra som det här absolut första steget, titta på rösterna, hör orden som sägs, inse att de inte är sanna, tro inte på allt du tänker. Det här är allt skuggarbetets första regel, tro inte på allt du tänker. Det andra är att förstå att de här hemska rösterna och värderingarna som vi har om oss själva, att vi inte är värda att älska och så vidare. Det finns en gåva i det här. Gåvan är att det ger oss nycklarna för att kunna lära om, göra rätt. För vi människor är ändå fantastiska. Vi har möjlighet att lära om så länge vi lever. Och det som vi behöver veta när vi går in för att förändra vårt inre landskap, sluta lyssna på de här rösterna, det är att vi behöver veta att varje människa föds med ett sunt känslomässigt system. Ett litet barn älskar och accepterar både sig själv och andra helt villkorslöst. Ett barn bedömer inte delar av sig själv som bra eller dålig. Titta på vilket barn som helst i de första åren, upp till 3 år till exempel, att de lever ett helt fritt, ett helt liv, uttrycker sig väldigt fritt. Det är ju först när vi blir lite äldre och börjar lära av oss, av människor i omgivningen, hur vi ska bete oss, vilka beteenden som är accepterade och vilka som leder att vi blir bestraffade eller kanske till och med bortstötta. Så det är ju under de första åren vi lär oss hur vi ska uttrycka oss för att få gensvar. Vi lär oss vad som händer om vi inte får något svar. Vi utvecklar strategier för att bli sedda och hörda. Så att vi lär oss ju då att om vi generellt kan lita på vår närmaste omgivning. Eller vi lär oss om vi behöver vara på vår vakt och ständigt vara rädd för vår närmaste omgivning. Vi lär oss vilka egenskaper som godtas i just vår miljö, vilka som inte godtas. Och det här är ju nycklarna till att börja tänka på ett annat sätt. För det här hänger ju med. De här föreställningarna vi får som 3, 4, 5-åringar, de hänger med. Vi har kvar föreställningar om oss själva som det lilla barnet i centrum av universum. Och det är därför vi tar på oss ansvar som inte är vårt. Det är en tankevurpa som vi aldrig har fått lära oss att förändra. Och på samma sätt så har vi kvar tankevurperna, de här rösterna som säger att vi inte är värdiga. De kommer ju från att vi var små. Och det här behöver ju inte handla om att vi blev liksom misshandlade, utan troligtvis var det så att vuxna omkring oss korrigerade vårt beteende, men vi tolkade det som att det var oss det var fel på, inte vårt beteende. För om en förälder inte har förmågan att förklara skillnaden mellan person och beteende, så har ett barn inte heller de kognitiva funktionerna, alltså möjlighet att förstå det här, utan att få vägledning av de vuxna. Så att det blir missförstånd. En förälder kanske skrek, sluta göra som du gör, annars bestraffar jag dig. Men barnet hörde, du är inte värd att älska som mitt barn. Det var barnets upplevelse. Och då är det det som blir kvar som en inre röst. Så när vi börjar nysta i de här inre rösterna och upptäcker att de inte är sanna, så hittar vi liksom hela härvor av gamla tankevurpor och tankemönster som vi har hållit för sanna men som inte längre är sanna. Och när vi genomskådar det här så kommer ju frågan, men om jag inte ska tänka så här om mig själv, om det inte är sant längre, hur ska jag tänka då? För att börja tänka, jag älskar mig själv och jag är bra, det känns som otroligt ytliga floskler att peppa sig själv med när man är på den här sårbara platsen och just har insett hur många år man har gått med det här. För de flesta så är det är inget som kommer naturligt heller att tänka, jag älskar mig själv och jag är bra. Vi har ju liksom inte det i vår kultur. Så vad jag vill dela med dig nu, det är det förhållningssätt som var till störst hjälp för mig när jag gick igenom den här första skuggprocessen. Det som hjälpte mig, det var att jag började tänka på mig själv och hur jag var som män. För jag tyckte att i relation till andra så försökte jag alltid vara en god vän. Jag försökte finnas där, jag försökte peppa och stötta. Vara omtänksam, vara en som andra kunde skratta med. Jag kunde gråta med mina vänner, jag kunde vara ärlig. Jag kunde vara, liksom det var lätt att sätta ord på goda egenskaper som jag såg hos mig själv när jag var vän till någon annan. Men i mina stunder av självrannsakan så insåg jag att Jag kan tänka otroligt gott om mina vänner, men jag tänker sällan gott om mig själv. Jag kan tänka och säga goda, peppande ord och tankar om mina vänner och till mina vänner. Men när jag lyssnade på hur jag pratade om mig själv i mitt inre, så sa jag liksom att jag var dum och korkad och att jag alltid gjorde fel, att jag alltid var otillräcklig. Och det jag insåg, det var för det första, den här smörjan vill jag inte lyssna på längre. Ett ständigt tuggande om min egen otillräcklighet. Jag var så less. Men det andra var också insikten att jag förstod att om jag verkligen vill vara en god vän på alla plan, så behöver jag ju också bete mig som en god vän mot mig själv. Den krassa sanning som jag satt med den här dagen, det var att jag tyckte att jag var en god vän, men jag var inte en god vän. Inte 100%. För min vänskap omfattade inte mig. Jag betedde ju mig inte som en vän mot mig själv. När det här börjar omfatta också mig, att vara en vän även mot mig själv, det var det förhållningssätt som gjorde den absolut största skillnaden för mig och som hjälpte mig vidare i mitt skuggarbete. Jag förändrade mina tankar. Jag slutade lyssna på den här rösten som sa att jag var dum och otillräcklig. Och istället så började jag ställa frågor till mig själv. Vad skulle en vän göra? Det här ledde till att jag fick mycket lättare att känna acceptans mot mig själv. Att jag kunde tycka att jag var okej även i stunder när jag inte orkade. Jag förändrade väldigt många av mina beteenden. Framförallt slutade jag driva mig själv så hårt. Jag började i mycket större utsträckning tillåta mig själv att vila när jag var trött, äta när jag var hungrig. Ha mer tillåtande tankar som att hinner du inte där idag, då fixar vi det imorgon. Och till slut så kunde jag komma till den punkten där jag faktiskt kunde klappa mig själv på axeln och tänka att Anna, det här var bra gjort. Du är inte bara okej, du är bra. Och när jag reflekterar över det här flera år senare så inser jag att det som jag gjorde, det var att jag var ärlig. Den största skillnaden var att jag började i mycket större utsträckning leva i sanning på alla sätt. Det är så otroligt smärtsamt, pinsamt, jobbigt att inse hur mycket vi faktiskt ljuger för oss själva varje dag. Inse att alla tankar jag haft om att jag är otillräcklig faktiskt inte var sanna. Inser jag ju att jag i många, många år har ljugit för mig själv. Jag spelar en roll som en god människa inom citationstecken. För jag tyckte att jag var en stöttande, peppande vän, jag var en bra arbetskamrat. Men egentligen, när ingen såg och hörde, så tänkte jag fruktansvärt elaka tankar om mig själv. Och jag drev mig själv alldeles för hårt. Jag begärde saker om mig själv som jag aldrig skulle begära av någon annan. Jag var ingen god vän. Det här var så otroligt smärtsamt att se och inse. Men att sitta med den smärtan, bara acceptera den. Och sen försöka vända den till acceptans och till så småningom självmedkänsla. Det var vad som förändrade mitt liv från grunden. Och det är det här jag menar, att skuggarbete handlar inte om att ersätta mörka tankar med positiva, peppiga affirmationer om jag är bra och jag älskar mig själv. För det går inte om det inte är förankrat i känslan. Vi behöver köra ner händerna i jorden och gräva tills vi kommer ner vad det egentligen handlar om. Det vill säga de här självbedrägerierna, tankevurperna, och förändra dem från grunden. Och mitt bästa tips just nu, det är faktiskt det här att börja tänka på dig själv. Alltså börja betrakta dig själv hur du är som vän. Är du en god vän för dina vänner, så börja behandla dig själv som du skulle behandla en vän. För mig så blev det nyckeln till transformation. Det blev nyckeln att börja tänka gott om mig själv. Och det här jag menar, att när vi påbörjar skuggarbetet så finns det ingen väg tillbaka. För visst, jag kan fortfarande tänka hårda tankar om mig själv, men om jag sen reflekterar över det, jag kommer liksom ikapp mig själv och inser att de här tankarna kommer när jag är trött, när jag har haft för mycket, när jag är stressad. Och om jag då är en god vän åt mig själv och förändrar situationen, alltså jag vilar, jag tar det lugnt ett tag, då försvinner de här hårda tankarna ofta av sig själva. Och jag tror att det handlar om att jag faktiskt genomskådade lögnen i grunden. Lögnen att jag är inte den här hemska, otillräckliga människa som jag under många år trodde eller sa till mig själv, försökte få mig själv att tro. Jag genomskådade lögnen som handlade om gamla kulturella mönster, generationer tillbaka, jantelagen, ett barns misstolkningar och ett ego som vill skydda oss från misslyckanden. När jag kunde skala bort allt det och satt där i total ärlighet så insåg jag att det är det här jag var rädd för. Nu ser jag mig själv, mina egna tankar. Och när man inser plötsligt att man inte längre behöver vara rädd för sig själv, man behöver inte längre vara rädd för sina egna tankar, då finns det väl egentligen ingenting att vara rädd för. Så att välja att vara ärlig, att välja att möta mig själv och allt jag är, hur obekvämt det än har varit, det är det som har gjort absolut störst skillnad i mitt liv. Jag lever med en utgångspunkt att jag inte har någonting att försvara eller förklara eller dölja. Och det märks också utåt, eftersom jag har mycket, mycket mer harmoniska relationer nu. Och också fler relationer. Jag har fler nära vänner. Det är så att människor som är väldigt osäkra och har mycket tvivel, där kan man nästan se utanpå, i alla fall brukar jag ha uppfattat hur mycket tankar om den egna otillräckligheten som snurrar. Jag kan ofta se mig själv som jag var då. Och det här gör ju att personer som har mycket självtvivel, de är ju inte trygga någonstans. Och de kan heller inte skapa någon trygghet för någon annan. Just det här att visst, vi kan vara en god och omtänksam vän för andra, men det blir aldrig 100% när vi inte är goda och omtänksamma mot oss själva. Och det här märker omgivningen. Det känner vi av. Så vill vi skapa en trygg och harmonisk omgivning och relation till andra, så behöver vi titta på våra sanningar och lögner. Så sammanfattningsvis. Skuggarbete är ljusarbete och det börjar med ärlighet. Det börjar med att vi vågar lyssna på vad vi tänker och konstatera att vi inte ska tro på allt vi tänker. Och det fortsätter när vi börjar titta på oss själva med medkänsla och acceptans. När vi blir den vän till oss själva som vi är för andra. När vi sant och ärligt blir vänner med oss själva, då förändras våra liv. Och vi skapar då inte bara sinnesfrid i vårt inre. Vi skapar fred i världen. Tack för att du lyssnat.